Du lyssnar på Blomningstid av Annelise Boge i översättning av Jakob Arvidsson, uppläst av mig, Maria Lyckov. Kapitel 1. Landvik, februari 1933. Ett kort ögonblick stod Maren som förstenad. Halsen snörptes ihop och andetagen kom fort och stötvis. Sen tog hon tag i den livlöse mannen i snödrivan och försökte desperat skaka liv i honom.
Torleif! Herregud! Torleif! Du måste vakna!
Hennes skakande hade ingen effekt, så hon släppte honom. Förtvivlad såg hon sig omkring för att se om det fanns hjälp någonstans. Men kajen låg tyst och folktom så här tidigt på morgonen. Det var fortfarande 2 timmar tills morgonfärjan skulle komma. Hon rusade in igen. Det var inte förrän hon kom in i värmen som hon kände hur iskall hon var. Hon frös så att hon hackade tänder och hon hade ingen känsel i fötterna. Med stela fingrar slet hon åt sig telefonluren. Det tog lång tid innan någon svarade.
Jofrid, det är Maren! Herregud, Jofrid! Torleif ligger livlös i en snödriva här utanför. Var är doktorn?
Ligger Torleif i en snödriva? Varför det? Hur länge har han legat där?
Jag vet inte. Hur ska jag veta det? Han var här igår kväll och
Hon andades in med en kort flämtning. Tanken på ordväxlingen kvällen innan högg till i magen på henne. Torleif hade varit förtvivlad när han gick. Hon hade sett det. Hennes ord, hennes styvnackade oförsonlighet hade golvat honom och hon hade skickat iväg honom utan hopp. Hon hade sett det, men blundat för det.
Jag vet inte hur länge han har legat där, men jag får inte liv i honom. Jag tror att han har frusit ihjäl. Vad ska jag göra, Jofrid? Herregud, vad ska jag göra? Det är mitt fel.
Kan du få in honom i huset?
Jag tror inte det. Han är så tung. Och jag är alldeles ensam. Det finns inte en människa på kajen så tidigt. Du måste skicka hit läkaren, Jofrid.
Ja, jag ska. Under tiden får du hämta pläd och kläder och lägga över honom och försöka få lite värme i honom. Gnid honom på handlederna och i ansiktet. Skaka liv i honom. Det är viktigt att han inte sover.
Jag har försökt det. Jag har skakat honom allt jag kan, men jag tror att han är stendöd.
Det tog en liten stund innan hon förstod att Jofrid lagt på luren. Hon kände sig iskall och avdomnad, både av kylan och av rädsla. Tanken på den livlösa gestalten ute i snödrivan flimrade hela tiden på hennes näthinna och brottstycken av samtalet från kvällen innan rungade i öronen. Hon måste ha underskattat Torleif, tänkte hon. Hon hade inte förstått hur tungt han tog detta med sonen. Det hade hänt mycket tråkigt och uppslitande i hans liv på sistone. Och samtalet igår hade väl varit droppen som fick bägaren att rinna över för honom. Hon hade tänkt att Torleif var både ointresserad och okänslig när det gällde sonen. Men hon hade tydligen misstagit sig. Om han faktiskt var död, var det hennes fel, tänkte hon igen och kramade en hand mot den värkande magen. Då var hon skyldig, även om hon inte hade dödat honom direkt. Hennes anklagelser, halsstarrighet och hårda ord hade drivit honom i döden. Tanken fick henne att stöna. Hon gick tyst in på Odas rum. Hon låg som vanligt på rygg, med båda armarna rakt ut. Hon hade röda sömnrosor på kinderna och håret spretade i en härva kring huvudet på henne. Maren smög ut igen, krängde av sig nattsärken och tog på sig kläder. Hon plockade med en yllefilt från sovrummet, pläden från soffan och en soffkudde att lägga under Torleifs huvud. Sen skyndade hon ut igen. Han låg som hon hade lämnat honom, lika livlös och vit. Hon stoppade in kudden under hans huvud, svepte filtarna om honom och försökte stoppa in dem under honom men lyckades inte rucka på den tunga, stela kroppen. Så tog hon hans ena hand i sin. Den var iskall och naglarna hade en märklig blå.